Det tackar vi för. Nu är det dags för er att få höras i radion över hela Sverige. Om ni ringer telefonnumret 020 22 10 10 så blir ni omhändertagna av slusspersonal som förhoppningsvis leder er fram till mig här i Umeå. Jag vill gärna prata med er. Vi ska börja med Kerstin Lundgren i Östersund. Hallå, hallå.
Ja, hallå.
Hej, du vill ta vidare ett samtal som vi startade igår. Vi var ju, på grund av att vi lät lyssnarna rösta fram de viktigaste valfrågorna, var vi på plats i Sollefteå igår för att prata om sjukvård. Vad vill du säga om detta?
Ja, jag har bott i Sollefteå och jag var på Sollefteå sjukhus när jag skulle föda mitt tredje barn. Och då blev det akut kejsarsnitt på grund av störtblödning. Och jag kan säga att på grund av att sjukhuset fanns i Sollefteå då, därför finns jag idag. Mm. Jag skulle inte ha överlevt annars. Mm. Och därför så lever min son också. Och då var det så att det var så bråttom så att de sprang i korridorerna med mig i sängen. Och bredvid mig sprang en sköterska och bytte kläder på mig. För det var sekunder som det gällde. Och det gick ju bra, kejsarsnittet gick bra på grund av skickliga läkare och verkligen duktiga vårdpersonal där. Och nästa dag när jag låg i mitt rum så kom det in en läkare och han sa till mig att det är ett mirakel att du lever idag. Mm. Och det är ett ännu större mirakel att din son lever. Och jag kan bara säga det att om de hade lagt mig i en ambulans så hade inte jag överlevt för att åka till liksom, vad det nu kan vara, 20 mil till ett annat sjukhus. Mm. Så att jag vill säga det till alla politiker också som håller på att bestämma om de här sakerna. Tänk på att det är människoliv det är frågan om här. Mm. Det är det som är frågan.
Ja. Tror du inte, för många gånger de här politikerna tänker jag som bestämmer över sjukvård idag bor runt om i landet själva ju, alltså kanske alltså nära där det läggs ner också på grund av jag vet inte, ekonomiska besparingar liksom, att man behöver hitta någon lösning för att kunna bedriva sjukvård i den egna regionen och då centraliserar man. Liksom. Har du någon förståelse här? Liksom, tror du att det liksom kan finnas liksom rimliga skäl till varför man tar beslut om nedskärningar?
Alltså, det är inte så noga vad jag tycker, utan jag säger bara till politikerna att tänk efter att det är människoliv det gäller. Mm. Om ni prioriterar andra saker så är det människor som kommer att dö. Oj, det är bara det jag vill säga.
Ja. Mm. Men om du själv fick, du vill inte liksom, för jag tänker att det är ändå, det är hårda ord lite grann på något vis ordalag. Så jag tänker att man behöver ändå liksom ha med sig ett perspektiv som är från andra hållet att det handlar om pengar. Ja. Vad hade du själv gjort, tänker du, liksom med, för att kunna lösa det här?
Det kan jag inte säga, men jag kan ju säga det att om det gäller att välja mellan till exempel att få loss några miljoner på grund av att man lägger ner ett sjukhus för att man vill lägga det på något annat, så hade jag varit sjukhuset för att det räddar liv.
Ja, men det låter ju rimligt ändå. Men du Kerstin, tusen tack för att du var med här och berättade om din historia där och betydelsen av sjukvård nära när det faktiskt verkligen gäller liv och död.
Ja, tack så mycket.
Ha det så gott, hej.
Ja, detsamma, hej.
Vi fortsätter med vittnesmål kring betydelsen av sjukvård i tid. Johan Wiberg i Göteborg, du har en berättelse att dela med dig av.
Ja, men det har jag. Min dotter var i Björkisär igår och kom körandes med bilen. Och då var det en kille lite längre fram som trillade med sin cykel från ingenstans. Så de sprang dit och då visade det sig att han fick någon form av epilepsianfall. Så de går fram och lägger honom i framsida stupoläge och ringer ambulansen. Och den här killen, han får någon form av krampanfall och det kommer fram och blod ifrån munnen på honom. Och det tar 14 minuter för ambulansen att komma dit. Och fågelvägen så är det här några hundra meter från Östra sjukhuset.
Mm-hmm.
Och det tycker jag är under all kritik. Att det ska ta så himla lång tid. För den här stackars killen, han blir alldeles blå om läpparna. Och han var ganska nära döden där faktiskt.
Ja. Oh. Men hur vet du hur det gick där då?
Nej, han levde när ambulansen kom då. Men mer än så vet vi inte då. Men min dotter som är 20 år då, hon tog ställningarna där sen tur var. Men för det var en del folk runt omkring som bara stod och tittade på. Och ingen som ville hjälpa till mer än någon som tyckte att de skulle göra en hjärt-lungräddning på honom då.
Ja.
Så att det var väl egentligen lite grann med civilkurage och hjälpa folk som är i nöd och framförallt att det tar 14 minuter för ambulansen att komma när den är så nära ambulansantaget.
Ja, lite två saker här. Vad viktigt är att vi hjälps åt, vi som är i närheten, men också som du säger där, 14 minuter. Jag läste här en undersökning av Newsworthy som TV4 har lyft i slutet av 2025 i alla fall, så konstaterades att det skiljer sig ganska stort på utryckningstiden, responstiden för ambulanserna i landet. Det fanns i Pajala så fick man vänta allra längst. Då var responstiden 37 minuter och 55 sekunder.
Ja, jo, men desto viktigare då med civilkurage att man gör så gott man kan i alla fall. Men min dotter där, hon är ju bara 20 år, men tycker hon var ganska duktig som lyckades hålla ställningarna där och lugnet framförallt, för att när det är en person som håller på att dö framför ögonen på en så gäller det ju att kunna hålla, ja, inte drabbas av panik då.
Alltså har du själv varit med, hur var det med din dotter sen då? Alltså,
hon var ju såklart väldigt färrad och hennes kompisar också där, men jag blev både stolt och glad att hon var med där, för att hade man inte behållit lugnet så vet jag inte riktigt hur det hade gått heller, för att han hade bitit sig så hårt i tunga så den hade svullnat upp då. Så att han höll på att kvävas.
Usch, vilken hemskt. Ja, hemskt.
Tror
du, alltså har ni funderat, jag vet inte alls, men kan det ha varit liksom fullt upp för ambulansen att det är skälet till varför det dröjde då 14 minuter?
Ja, det får jag verkligen hoppas att det inte är för att man får lite ambulanser. Men i vilket fall som helst, så när det är en sån paniksituation med en kille i 30-årsåldern, så tycker jag att då borde man kunna hitta en bättre lösning, att man kanske hade någon akutbil eller vad som helst som kommer ut. Behöver kanske nödvändigtvis inte ta med honom in till sjukhuset. Men,
särskilt när det var så nära också. Det var, som du sa, det var alldeles i närheten av sjukhuset där också.
Ja, det är 3 minuter med bil, så att de funderar ju på om de skulle försöka få in honom där. Men han var ju lite stor och tung för det.
Ja, jag förstår. Men du, bra att du ringde. Nu, vad jag förstår, så finns det liksom ingen särskild riktlinje för hur lång tid det ska ta. Men här, det handlar ju om varje minut, va? Varje sekund kan ju vara avgörande i sådana här fall i alla fall.
Ja, men verkligen.
Men du, Johan, tack så jättemycket för att du ringde in.
Ja, men tack själv. Ja. Ha det gott.
Ja, detsamma. Hej. Vi går till Anita Markbåge i Örebro. Hallå, hallå.
Ja, hejsan.
Hej, du vill prata om något helt annat.
Ja, jag vill ha kvar kunskapskanalen. Jag tycker det är jättedåligt att ni ska lägga ner den. För att där lär man sig väldigt mycket. Man åker ut, ibland är det som att resa ut själv i världen och lyssna på program från där de beskriver Italien, Vietnam, Indien och alla möjliga länder.
Ja, det är SVT som ska lägga ner där. Jag läste något pressmeddelande om att skälet var att det kostar mer än vad det fanns tittare eller något sånt där liknande var skälet, vad jag förstod. Men att innehållet skulle gå över till TV2 och till Play-tjänsterna som finns, UR-Play och SVT-Play.
Ja, Play, jag använder inte Play-tjänsterna, för då måste jag sitta vid datorn och det är en väldigt liten ruta och sådär, så jag vill ha det på TV.
Ja.
Men det är ju mycket bra program där, och även 65 plus brukar ha, det har jag inte sett på länge, 65 plus saknar jag också väldigt mycket, det programmet.
Okej, men det kanske finns en del som kommer att sändas på TV2, då behöver du inte ta upp datorn, då kanske det kan,
ja,
om du har tur
ja.
där då.
Men det har jag inte hört om att det skulle vara på TV2, men nej. Det är ju i så fall bra.
Ja, det var
om
något,
det blir så.
Ja, om det blir, jag vet inte hur mycket, men ja, men i alla fall, du gillade Kunskapskanalen. Det är fint att ni hör av er och säger vilka kanaler som behövs. Ja, det har ju varit ett sparpaket på SVT, så det kanske ligger bakom här.
Ja,
är det något som
jag
du
vet,
har en åsikt
ja,
om?
Det är det jag, ja, jag tycker inte om det här sparpaketet naturligtvis.
Det gör du inte.
Det är mycket bra program som försvinner. Och det dåliga, alltså varför ska ni ha två programledare på Sverige Live? Det går att sitta med en. Två dyra programledare ska sitta på vardagarna. Mm. Det är väl helt onödigt om ni ska spara pengar.
Ja.
Eller hur?
Ja.
Jag
vill bara understryka, det låter lite grann som du tror att jag jobbar på SVT, men nu är det här Sveriges Radio.
Nej, jag vet, men det hör lite grann ihop tycker jag.
Jaha, okej. Okay. Ja, vi är olika bolag. Men, ja.
Ja, ja, det är statliga i båda fallen.
Ja, ja,
och lite ja. Kontakt har ni också. För igår var ju en Sverige radioreporter som pratar om London, så att ni är inte helt främmande för varandra.
Nej, jag tittar på SVT också ibland och sådär. Men ja, men du, okej, okay, ja. Då vet vi din åsikt. Du,
då
får vi se om det kommer in fler som vill tycka.
Kunskapskanalen vill vi ha kvar, ja.
Ja.
Precis.
Tack så mycket, Anita. Ha det gott.
Hej.
Ja, hej. Vi går till Orust, där vi har med oss Rosalie Korn, man uttalar ditt efternamn.
Ja, okej.
Okay. Hallå, hallå.
Ja, hej. Hej,
välkommen. Vad vill du prata om? Du,
Det är egentligen massor som jag skulle vilja prata om. Men det är bara det att, som jag vet, så finns det bara medel och mest män i riksdagen som ska beställa över ett folk som består av alla sorters människor som behöver.
Du är inne på att åldern i riksdagen, på riksdagsledamöterna, att det är inte så många som är äldre och därmed kan vara en röst för de äldre väljarna i landet.
Nej, inte bara för de äldre. För en människa som har levt det länge, han har mycket erfarenheter som saknar andra.
Ja.
Och de behöver frågas frågor.
Ja, erfarenhet är förstås, det har man ju nytta av. Och en blandning kanske kan vara bra. Du, Rosalie, du är ju 102 år, visst? Ja. Ska det finnas fler 102-åringar i riksdagen, tycker du?
Nej, det är inte alls. Det är att man är ett bestämt ålder, så det säger ingenting om.
Nej.
Jag skulle aldrig orka och vara med. Men däremot kan jag berätta ganska mycket. Därför att jag var fullt medveten som sexåring. Det är då jag bestämde mig från att avstå ifrån att drog och sånt som är beroende framkallande.
Men du, Rosalie, jag läser att med den genomsnittliga åldern i riksdagen, den är 49,9 år.
Ja, jag menar, det kan för de människor, de kan inte ha den erfarenhet för att bestämma lagar.
Så fler äldre, lite fler äldre ändå i riksdagen skulle du vilja se, i alla fall.
Absolut.
Ja, Rosalie?
Bara det att vara ärligt mot barn och ungdomar, det skulle göra väldigt stor nytta.
Ja.
Men därför, det är det jag ser, att genom att vara så skonsam så man inte talar om för barn hur det är att vara fattig, utan man måste låtsas att vara rik och bara för att få anseende. Det gör att människorna liksom, till exempel inte kan låta bli att röka och
supa. Okej, okay. Det med alkohol och narkotikapolitiken är viktig för dig. Du, Rosalie, tack så mycket för att du ringde in. Vi släpper på lite fler röster.
Ja, absolut.
Och så ser vi om någon vill nappa på det här med ditt förslag om lite fler äldre i riksdagen. Och kanske någonting om alkohol och narkotikapolitiken. Den är alltid populär att diskutera här i Ring P1. Har det så gott där på Orust? Vi går vidare. Tror jag tappade Rosalie där kanske. Vi går till Karin Gudmundsson i Stockholm. Hallå, hallå.
Ja, hejsan.
Hej. Du vill prata om det här uppmärksammade Da Costa-mordet.
Ja, just det.
Som ni ju det skedde ju för 84, ganska länge sedan, men som har uppmärksammat sin dokumentär. Ja.
Precis, det var ett år sedan man gjorde en dokumentär och jag verkligen kom på tal igen.
Ja.
Då jag blev väldigt upprörd över att det här har gått så illa som det har gjort. Man fick ju då se de här två läkarna som inte dömdes. De dömdes inte för mord. Men i domskälet hade en rådman lagt till att det var inte, de kunde inte utesluta att de ändå hade styckat henne. Och det var det som gjorde att de då fråntog sina legitimationer av Socialstyrelsen. Så de har ju, hela deras liv var ju totalt spolierat.
Ja, ja.
Dessutom var ju själva domen var ju väldigt konstig. Det var ju som ett, det känns som ett
ja, för hur var det nu? Det blev en tingsrättsdom, men sen konstaterar man i samma veva att det var ändå hur var det egentligen?
Jag kommer inte riktigt ihåg hur det var, men de frikändes från mord.
Ja.
Men de kunde inte utesluta att de hade styckat henne.
Mm.
Och det konstiga var att i domstolen så hade de ett vittnesmål. Och vet du, det var en 1,5 år gammal flicka. De tog väldigt hänsyn till vad hon hade upplevt. Och det här var ju tolkat av hennes mamma, som dessutom var jävig, för hon var ju exfru till en av läkarna.
Ja, det var en väldig historia det där. Men okej.
Okay. Förskräckligt gång i den här rättegången.
Ja. Och det nya nu är ju att de här läkarna då har begärt en ersättning från staten för hur de har behandlats.
Och det ska de absolut ha. Och ingen summa är stor, för stor för ett ruinerat liv. Ja. Då när den här dokumentären gick för ett år sedan, då tillskrev jag faktiskt via mail till Gunnar Strömmer, justitieministern.
Ja.
Jag fick tyvärr aldrig något svar på det, men det var just det jag skrev då. Jag tycker de ska ha ett ex gratia utbetalning för vad man har gjort. Det har varit helt fel rättegång.
Det förstod jag att dokumentärfilmaren också tyckte. Men du, Karin, vi får väl se hur det går då.
Jag vill trycka på det här, för det är alldeles i dagen de ska bestämma det här. Så jag vill att det trycks på det.
Ja. Karin,
att de måste få de här pengarna som tröst.
Fint att du ringer in och lyfter det här som är din åsikt i frågan. Vi får se vad de tycker, politikerna. Tack, ha det så gott.
Jag hoppas på det. Hej.
Vi drar till Töreboda där vi har Niklas Rosenvik med oss. Hallå, hallå.
Ja, hejsan.
Hej.
Niklas heter jag.
Ja, hej.
Du, jag tänkte prata om det här med bojkotten i Eurovision mot Israel. För att det som man inte tar upp, det är att Israel bojkottat in i Eurovision. Den palestinska sidan av liksom konflikten, arabstaterna om man säger så, de har ju liksom inte, har alltid hävdat att Israel finns inte. Så Israel kan inte gå med i den arabiska tv-unionen.
Mm-hmm.
Och därför så har de liksom valt att gå med i den europeiska tv-unionen istället.
Aha.
Och det gör att de är med i Eurovision. Och nu, så i alla fall uppfattar jag det som att det är den palestinska sidan som liksom vill bojkotta Israel ut ur Eurovision. Men det är ju delvis deras attityd som har satt dem där från första början.
Aha, okej. Okay. Det här kände inte jag till någonting om, men okej. Okay. Ja.
Ja, men det står faktiskt på Wikipedia om man läser där. Och dessutom, vissa vill ju ha med Palestina i Eurovision, liksom som någon slags motpol. Men de är ju, om jag har förstått det rätt, så om Israel bildar en stat, liksom så. Sverige har ju redan ersatt den, fast om den inte finns eller inte. Men då skulle de ju få gå med i den arabiska tv-unionen och därmed inte vara med i EBU och därmed inte vara med i Melodifestivalen. Så det är ju en annan grej. Dessutom så är det ju en annan ironi i det här, tycker jag. Det är ju att den pro-palestinska sidan har ju bojkottat Israel delvis in i Eurovision, medan den israeliska högern som man ofta ser som väldigt bosatta politiskt och allt sådär, de kan, har det ju stått i nyheterna att de riskerar ju att få ur Israel Eurovision genom att de ska sälja Israels, potentiellt sälja Israels public service-bolag. Och man måste ha ett public service-bolag i landet för att få vara med i EBU.
Ja, jag får någon information här också om att inom EBU har det lyfts ett förslag om att flytta Israel från Eurovision till en ny asiatisk sångtävling.
Ja, det kan vara, men då måste de ju vara med i den gruppen, eller drivs den av EBU då?
Ja, jag vet, det är enligt uppgifter till en israelisk tidning som heter Ynet, om jag uttalar det rätt. Men det är inga beslut fattade vad jag förstår, men det verkar vara lite... upp i luften då, det här kan man ju säga.
Ja, nej, men, det kan man ju tycka är logiskt med tanke på att Georgien och de här länderna har ju varit med i, och de ligger ju ganska långt ifrån, är det så de tänker då? Ja,
men du har ingen åsikt i frågan, utan ville bara liksom ställa...
Ja, nej, men åsikten jag har är liksom också att bojkottarna, de tenderar ofta att göra, dessutom en annan sak, man pratar ofta om att liksom, det här som jag sa, liksom det, vissa tycker ju att det är så konstigt att de är med i liksom Eurovision-slagfestival när den liksom är en i Mellanöstern. Och de här konstigheterna, uppfattar jag, de kommer ju just av de här bojkotterna. Mm. Så att det är det som gör att det blir så konstigt. Och sen så liksom, på något sätt, ger man lite i sig skulden för det. Att det är konstigt när det är deras grannar som håller på och gör det. Det är de som vill bojkotta ut dem som gör att det blir konstigt. Så att det är liksom lite bakgrunt.
Ja, okej. Okay. Ja.
Så
ja,
men... bojkotterna tenderar ibland att göra att det blir väldigt fel. Det är samma sak. Jag minns för några år sedan så var det några som skulle, jag tror det var Diakonia som ville bojkotta, eller liksom ha, jag tror det var Assa Abloy som skulle lägga ner sin, de försökte få dem att lägga ner sin fabrik som var på ockuperad mark.
Okej. Okay.
Men det intressanta med den här fabriken, det är ju att den ligger i någon sån här industrizonsamarbete som är för både palestinier och israeler. Det vill säga, det var ju palestinier som jobbade på den här fabriken, så de här bojkottarna, de gör ju då att palestinierna blir av med jobbet.
Ja.
Och då återigen, bojkottarna har fått dem att hamna i Eurovision och därmed få jättemycket reklam som de tycker att... Vissa tycker att Israel får liksom legitimeras av att de är med i Eurovision. Ja. För att folk får se att de liksom är ett land. Ja, men då har ni satt dem där.
Ja.
Genom att ni inte hävdar det. Så att varsågoda.
Ja, okej. Okay. Ja, men det är liksom... katten på råttan, råttan på repet. Kan man kanske sammanfatta det här då på något vis?
Eller ja, liksom
det ena leder till det andra som leder till det tredje. Ja, och så står vi där vi är idag.
Det blir ofta inte som de har tänkt sig. Utan,
okej. Okay. Ja, men du Niklas, tack så mycket att du underströk den bakgrundsinformationen där. Det vet inte om det påverkar någons åsikt i frågan, men vi får väl se. Ja, de får väl ringa oss 020-22-10-10 då. Får vi se.
Jag tror ju att bojkottar de dem ur, så kanske det, då kommer väl något annat hända som de blir sura på istället då.
Ja, det kanske är så. Vi får se. Ja, men du Niklas,
ja, du får se.
Ha det så gott.
Ja.
Tack, hej. Ja, jag ska bara ta upp det här också. Vi har fått ett mejl faktiskt från oppositionsrådet i Region Västernorrland. Han heter Robert Thunfors. Och det, jag vill bara lyfta det han har att säga. För det var nämligen så att igår så hade vi med Nils Gunnar Molin i Sollefteå som sa någonting om att det fanns mer pengar att tillgå för regionen som de skulle kunna använda till att driva Sollefteå sjukhus. Men det gjorde man inte, utan man lät dem ligga någonstans. Jag tror att han till och med sa att det fanns gömda pengar. Men i alla fall, det då oppositionsrådet i Region Västernorrland vill påpeka att det här handlar om pensionsavsättningar som ska användas 2040 när pensionärerna är som flest. Det är alltså inga pengar som bara ligger och skramlar och inte ska användas, utan de behövs till pensionsavsättningar, och gör man inte det och använder dem till driften så har man inga pengar till pensionerna, och det blir ju inte bra det heller, menar Robert Thunfors. Det är om det. Vi tar och går vidare till Maria Jörgensen i Lund. Hallå, hallå.
Hallå, hallå.
Hej, vad vill du prata om?
Hej. Jag vill prata om en ledsagning.
Ja.
De har tagit bort all ledsagning från mig. Jag har haft alltid ledsagning. Och så när jag blivit halvblind, kan man säga, jag är väldigt nedsatt syn, bara på en natt, kan man säga så, så fick jag inte ledsagning längre. Till sjukhuset, till exempel. Till alltså sjukvården. Det fick jag inte ledsagning. Men Jag får ledsagning till fester.
Aha.
Till exempel. Aha. Vad är det för mening med det?
Vad får du för svar? Det? Vad får du för liksom skäl angivet till att du alltså till
det,
att
nekas? Det har jag inte fått.
Det har du inte
det
fått?
Det har jag inte fått. Ja. De säger att Lunds kommun har inte pengar. Men det är inte Lunds kommun. Det är Region Skåne som har ledsagning.
Aha.
Och chauffören till exempel har inte alltid tid att köra mig just till avdelning. Där jag ska. För de har flera i bilen till exempel att köra runt. Det är liksom det är inte deras jobb. Och likadant sköterskorna på sjukhuset. De är också upptagna med någon annat. Ja. Och inte passar mig när jag ska på toaletten till exempel.
Nej, ja. Du, Maria, jag läser här att Synskadades riksförbund vill se en ny lagstiftning kring detta för att fler ska få beviljat ledsagning.
Ja, men varför jag har haft ju ledsagning, varför de tagit bort den?
Ja, enligt Synskadades riksförbund så tror man att det beror på att man vill spara pengar.
De har nog också pengar samma som i Skellefteå där borta. Alltså regionen. Det är bara så jag har skrivit flera stycken överklagan.
Du har gjort det? Ja.
Det har jag.
Ja.
Och jag fick inte svar.
Fick inte svar? Men?
Nej, jag fick inte svar. Varför?
Ja, men du, jag hoppas att någon lyssnar på detta nu då och att jag vet inte, du kan få svar åtminstone. Det kan man väl ändå...
Ja, det är svårt faktiskt. För du vet, jag sitter i rullstol.
Ja.
Så jag kan inte klara mig själv någonstans.
Nej, usch, det låter
jag
jobbigt.
Jag måste ha ledsagning.
Ja. Ja, Maria, jag hoppas att det löser sig för dig eller åtminstone att den får svar kring detta. Tack så mycket för att du ringde in.
Tack så jättemycket. Tack för att ni lyssnade.
Ja,
tack.
Hej.
Hej.
Vi har tydligen fått en mejlkommentar här till föregående inringare Niklas Rosenvik som ju pratar om det här med varför Israel bojkottas i Eurovision. Och då är det en som svarar här att vi bojkottar inte Israel för att de ligger där de ligger utan för att de gör vad de gör, skriver Lars Bertil Arvidsson. Ja, sen har vi också fått ett till mejl här, verkar det som en kommentar kring Johan Sibergs samtal om ambulans i Göteborg där. Ambulanserna i Göteborg har en depå ungefär vid Falutorget, avstånd och körkort till Björrekärr är beroende på adress cirka 8 km och 12 minuter utan blåljus, skriver Mattias Olofsson i Göteborg. Ja, det kanske förklarar varför det tog 14 minuter till den här akuta händelsen, jag vet inte. Claes Hellstrand i Skurup, jag tror du blir sista samtalet idag.
Ja, hej.
Tjenare, tjenare. Vad vill du prata om då?
Ja, det är en reflektion jag har gjort. Varför har vi så många riksdagsledamöter jämfört med våra grannländer? Vi har 349. I Danmark har de 175. Plus att det är två mandat från Färöarna och två från Gröna. Så 179 då.
Ja. Vad tror du att det beror på då? Eftersom tiden börjar rinna ut, vad tror du att det beror på att vi har fler?
Jag tror det beror på historiska skäl att man slog ihop första och andra kammaren och så blev det plats till så här många. Och
det är inte det att vi är ett större land då än våra grannländer?
Ja, det tror jag inte är avgörande.
Nej. Hur vill du ha det då? Vill du ha färre ledamöter?
Ja, jag tror det skulle bli mer effektivt om det var färre. Och varför skulle det vara bättre om det är så många? Jag vet att det är ju inte ens närvaroplikt och det är klart att de jobbar på annat när de inte är i riksdagen. Men jag tror det skulle bli effektivare och färre vildar.
Ja, du Claes, du har startat en debatt som vi får ta vidare imorgon när vi kör programmet igen. Då får du lyssna imorgon också. 9:30 kör vi som vanligt.
Ja, det är bra.
Bra, tack så mycket för att du ringde in, Claes.
Ja, tack själv.
Hej. Yes, då får ni alla andra lyssna också eller delta i konversationen. Ring 020 22 10 10 när vi är tillbaka i samma kanal samma tid förstås. Och det är faktiskt jag som kör. Steffen Renklint tar emot era samtal imorgon igen. Producent Peter Öberg i Slussen var Jasmin Andersson och Ellen Lindqvist Karsberg. Ljudtekniker Bo Andersin. Digital redaktör Tove Orbeck. Och ja, har ni lyssnat och hört någonting som ni vill snacka om imorgon så ring då 020 22 10 10. Se fram emot att prata med er.